Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bara så ni vet, jag bryr mig inte om jag skapar dålig stämning.
Ibland måste man bara nita någon. Liksom. Så kan det vara.
Han ber inte om ursäkt först, utan han bara kör sitt race.
Han osar gott självförtroende och det är ju hett i sig, tycker jag.
Driver du med mig nu? Vad kan jag göra? Jag sitter i en taxi i Stockholm och det är han bara löst det.
Men du, berätta, du sitter var?
Jag sitter i Frankrike, i en liten alport som heter Maribel, som ligger i ett skidsystem som kallas för Tre Dalarna. Jag sitter just nu utomhus på en solterrass, fastän det är tidig morgon, så jag sitter inlindad i två extra morgonrockar för att inte frysa ihjäl. Men jag hade ingen täckning i huset. Men jag ser Alperna framför mig och liksom runt mig.
Magiskt.
Bara helt härliga is. Och var befinner du dig?
Ja, men jag sitter ju i Trysil och har precis sett en helt magisk soluppgång. Det är helt klar himmel och bara jättemycket snö, så här vita fjäll. Det är så otroligt vackert. Jag älskar ju Alperna, bergen, men jag älskar det här också. Det är helt två olika typer av vyer som jag båda tycker så fantastiskt mycket. När det är så här, jag tycker det är ångestfritt att titta på berg som är oändligt.
Men det är samma, hav och berg, ja. Alltså alla stora naturupplevelser är ju fantastiska.
Men så här tidigt har vi aldrig spelat in första glaset.
Nej, verkligen inte. Men det var därför jag vill ändå påpeka att jag har ett glas men med kaffe.
Ja, men precis, exakt. Jag har druckit te. Men berätta, vilka är det som är där? Du är där med Henrik och alla barn.
Precis, jag är här med Henrik. Precis, och alla våra fyra barn som vi har tillsammans. Och sen så är vi här med Henriks syster och hennes familj och två av deras barn. Så att vi är ju ett gäng på 10 pers som drar runt i Alperna här. Och vi åker ju faktiskt ihop. Vi har bestämt från början. Vi har gjort det här vi har kört i 5 år, så åker vi alltid tillsammans. Men vi har också liksom lite som, vår skill är att vi alla 10 lyckas hålla ihop i backen.
Ja, det är otroligt.
Ja, för att i och med att barnen ändå är liksom i lite varierande åldrar, och så har vi liksom fått kämpa rätt mycket för att hålla ihop skidåkningen i gruppen. Det händer ju någonting med människor när de åker skidor i grupp. Det blir en väldigt intressant dynamik, tycker jag.
Vad? Berätta.
Alltså jag älskar ju Henrik, men ibland kan han ju, då blir han ju...
Så älskar jag honom lite mindre.
Han blir ju väldigt mycket göte så fort han får på sig ett par skidor. Och då menar jag göte i Sällskapsresan.
Tyngden på dalskidan,
exakt. Och jag blir också, precis som hon, Gullan. Je m'appelle Gullan.
Så du sitter på någon härlig restaurang och flörtar lite med krögan. Det är det du gör.
Med Rudy. Och säger, eis bitte, naturligt. Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag blir lite av ett mähä av den anledningen att jag hittar ju inte. Jag har ju fruktansvärt dåligt lokalsinne och kan mer eller mindre, jag kan inte lokalisera mig via kartor. Jag blir bara irriterad när folk slänger upp en karta i ansiktet på mig. Jag, det säger mig liksom ingenting.
Nej, men det känns ju så 2000 också. Med kartor, eller?
Jag vet, fast, men man har ingen täckning alltid med telefonen. Och sen så känner jag heller inte igen mig. Så att jag är ju omöjlig. Jag måste ju åka typ med en sele liksom, till någon annan för att inte tappa bort mig. Jag vet att Henrik också blir... Jag vet inte, men det blir också så här, man ska bli så här instruktiv och militant i sitt tillslag i dialogen med alla. Det är, oavsett om det är med mig, eller, för vi har åkt själva och då har det varit likadant.
Men han tar på sig ledarrollen här alltså?
Ja, exakt. Fast alla vuxna har ju en tydlig ledarroll. Jag bokar restauranger i lunchrestauranger i backen och ser till det där. Men annars så, jag vet inte, det blir konstiga roller. Och sen så är det också som att det är lite när barn åker fel eller liksom så här, så alltså nu pratar jag generellt, för jag kommer ihåg när jag var liten också, så blir alla vuxna så här stränga runt barnen, ja. Liksom att, men nu ska du åka så här, och jag vet inte, jag fattar inte vad som händer, för så är man ju inte i sin pedagog. Jag är likadan, för jag har varit jättearg på Loppsan för några år sedan. Åk, skärp dig nu och håll dig till mig, och man blir ju inte rädd, så det handlar inte om någon rädsla. Men det blir en irritation när man själv utför fysisk ganska tung aktivitet och så ska samtidigt vara pedagogisk med sina barn. Jag tror att det är där det brister. Liksom.
Nej, men och sen att man blir rädd. Alltså jag tycker att det är jätteläskigt att åka med mina barn, för att de är jätteduktiga på att åka. Men de har inte riktigt full kontroll. Alltså Douglas, ibland bara struntar han i att svänga för att han tycker det är härligt. Liksom, och det går hur fort som helst. Och man bara ser så många knasiga bilder framför sig. Jag kan vara helt slut efter att åka med mina barn, för att jag har sån oro i kroppen. Och det är ju väldigt mycket känslor med att åka skidor. Det är många barn som bråkar med sina barn i backen, så är det ju faktiskt, innan de har kommit upp på skidorna ordentligt. Dina barn i och för sig, de borde kunna det nu. De bråken borde ju vara borta. Men det är ju såklart, det är klart att det är jobbigt när det är 10 stycken som ska också samsas om vad man ska åka och så. Men jag har verkligen tänkt lite på vem du är där borta. Vilken roll du tar på dig.
Ja, men jag är fortfarande Gullan.
Men jag tror att du gör Gullan bra ändå, faktiskt. Jag tror det är en bra roll att ta ändå.
Fast jag är lite ledsen att jag inte röker, för att hon gör det så snyggt när hon står där och stampar ner fimparna runt sig när hon vägrar åka och fortsätter stå kvar i pisten. Men jag ska säga så här, jag och Henrik funkar mycket bättre ihop i skidbacken när barnen är med. För vi har faktiskt en väldigt härlig dynamik i den här 10-gruppen som vi nu är. Även om det inte riktigt låter så. Det har, men som jag sa, det har tagit sin tid att vi har liksom format den här gruppen också. Det är det som är lite häftigt. Så nu kan vi lite skörda frukterna av det. Så att det är inget tjafs. Alltså alla barnen har blivit så fantastiskt duktiga. Och jag tror faktiskt att de har blivit så duktiga också. Mycket på grund av att de har åkt i den här gruppen tillsammans. För alla är lite så här...
Ja, de inspireras av varandra.
Ja, de tävlar ju lite. Alltså så här, vem är bäst i år? Vem är starkast i benen? Men det är så här sund konkurrens, tycker jag. På lite, det är som en jättestor syskongrupp. Liksom.
Det är så man blir bättre, utvecklas.
Ja, jag tror det.
Men det är roligt det här med när man reser. För att jag tar ju antingen på mig ledarrollen och då styr upp allt. Och ansvarar för precis allt. Eller så gör jag inte det, och då är jag helt, alltså då sitter jag så mycket i passagerarsätet att det är liksom larvigt. Då kan jag typ inte fatta ett enda beslut. Jag vet knappt vart vi är. Jag bara hänger med som en vante typ.
Ja, men det här som är så intressant, för du sa det precis, och jag känner, för jag kan identifiera mig med Gullan under flera resor, men framförallt skidresor, för att jag av den anledningen jag beskrev tidigare, men också precis som du sa, beroende på vem jag reser med. För när du och jag åkte till London till exempel, då var det jag som var Göte. Då var jag som sådär, nu är jag ledarrollen och nu gör vi så här.
Ja, men verkligen. Och jag säger noll koll. Jag vet knappt vart jag har mitt pass. Alltså jag vet knappt om jag har packat något. Alltså jag har noll koll.
Jag skulle ju säga det. Då hade jag typ ditt pass och såg till att liksom...
Ja, men du hade verkligen det. Och du tog det i min hand och jag bara säger perfekt. Jättebra. Det där fixar du. Och det betyder inte att jag inte kan, för att jag kan precis lika gärna ta den rollen. Men jag pallar inte ha båda roller, för då blir jag helt sönderstressad. Antingen måste jag ansvara för allt eller inte.
Och jag åkte med en tjejkompis till Paris. Och hon är ju, då blev hon. Hon var sån ledare och hon hade liksom bokat varenda grej vi var på, vilket var helt fantastiskt. Och då var jag också, jag var sån follower. Alltså jag opponerade mig inte ens mot. Hon fick typ beställa vad jag skulle äta också, för det var också alldeles för stora beslut.
Så här, ställa väckarklockan, bara, nu ska du ta en dusch, bara, perfekt, tack.
Fast det är fan, jag tycker det här är, jag tror det är en styrka att kunna vara en sån som både tar rollen och som kan släppa rollen, för det är ju jävligt viktig egenskap. Och så har ju vi även när vi jobbar.
Ja, men verkligen, vi växeldrar ju.
Nej, men och vi växeldrar ju faktiskt i samma områden. Alltså ibland är du den som har ekonomikoll, ibland är jag den, ibland är vi den. Alltså det är inte så att vi har motat in exakt specifika områden.
Nej, verkligen inte. Nej, vi plockar lite när det passar.
Ja, men beroende på dagsform och lite också vem vi har som motpart, om det är någon form av förhandling eller inte. Alltså så här, vem är det vi ska diskutera precis det här med, eller vem tar ett möte med och så där.
Men jag är ju telefonskräck, det har ju inte du. Du är ju grym, du ringer ju alltid. Du kan ju ringa vem som helst. Du kan ju säga, ja men nu ringer jag Obama. Inga problem.
Nej men jag kan... Nej, men jag har aldrig, absolut, aldrig telefonskräck. Jag kan ringa vem som helst. Vad jag däremot hatar, det är att sammanfatta saker i ett mejl och skriva. Och det älskar ju du. Du är så jävla bra på det i punktform. Ja, du är fantastisk.
Faktiskt. Det är riktigt bra. Och jag känner att jag behöver det också.
Men det behöver jag också. Men framförallt att du gör det åt mig, älskar jag. För jag är så dålig på det. Och när du gör det och jag ser att du har så här sammanfattat vad vi har liksom samtalat om i ett möte eller... vad vi har kommit fram till i en förhandling. Det är så här, ah, det är så skönt. Alltså, det är som att klämma ut världens största pormask.
Jag kan faktiskt tänka mig att det är skönt. Jag tycker det är lika skönt själv. Men jag bara sätter ord på allting och bara, det inte kan finnas ett enda missförstånd. Det är det bästa jag vet. Alltså, så jag sover så gott efter det. Men du är ju fantastisk när du skickar, när det är lite konflikt och du går in och... och bara elda på den konflikten ytterligare. Jag älskar det. Du tar det inte på så stort allvar. Ja, det gör jag. Jag tycker det är lite för tungt när det blir tråkig stämning. Liksom.
Och jag är ju inte rädd för det. Nej. Alltså, jag har ju noll
helt orädd.
Alltså, jag bryr mig inte för... Jag är helt orädd för att skapa dålig stämning. Inga problem.
Jag vet. Vi var ju på något möte när du verkligen skapade dålig stämning. Du var på så dåligt humör. Och blev verkligen triggad av dem som vi hade mötet med. Och när jag så här, försöker typ avbryta dig och bara så här, typ, lägger min hand på din och bara... Ta det lite lugnt nu här.
Nej, men de var ju faktiskt, det var faktiskt någon som var väldigt otrevlig, så det var inte obefogat.
Nej, verkligen inte, men du gick igång på det och jag höll mig lite mer sansad. Och till slut var jag så bara, okej, nu du får inte vara med nu för att vi tog en liten paus i mötet. Och jag bara så här, och du bara jo, jag vill vara med. Jag bara okej, men då får du vara helt tyst. Jag sköter allt snack och du kommer in där och så satt du på sitt rum. Det är ett väldigt roligt möte där. Och du bara, jag sitter helt tyst nu. Jag får inte säga någonting för Michaela.
Nej, men då sa jag faktiskt så här. Bara så ni vet, jag bryr mig inte om jag skapar dålig stämning. Så tog jag upp min läppglans och satte mig och bara smetade på läppglans istället. Helt provocerad.
Jag bryr mig inte om jag skapar dålig stämning. Det är så här,
jag sa det högt till och med.
Och sen sa du också så här, jag sitter här med mitt läppglans istället. Så sa du. Och det var så roligt för att de här, vi hade ju möte med män då såklart, som var väldigt mycket alfahonar och försökte få oss att gå med på något som vi inte ville gå med på. Och de var ju helt, alltså deras kinder var helt blossande röda. De var i chock över det här mötet, för att de hade nog aldrig varit på ett liknande möte, tror jag. Vi bara vägade ge oss och använde metoder som de aldrig hade råkat på tidigare. De hade liksom inte lärt sig på sin ledarskapsutbildning hur de skulle hantera Denise och Michaela.
Men det roliga var ju också att de krävde att vi skulle acceptera ett bud vid sittande bord. Vilket jag är så här helt drillad i. Att, därför att jag vet att accepterar man ett helt löstryckt bud vid sittande bord i ett möte, så är det väldigt stor sannolikhet att man tar ett jävligt dåligt beslut. Ja. Därför det är lite impulsstyrt. Liksom.
Det är ju därför de vill pressa fram det.
Ja, men exakt. Och vi vägrade gå med på det. Och det var därför jag också bara, fuck this shit. Och då var det dåliga glanset kom fram.
Alltså det mest märkliga mötet någonsin. Och när vi gick därifrån, vi bara, vad fan var det som hände? Att inte gå med på en deal vid sittande bord, för att man behöver såklart mycket mer eftertanke än så. Samma sak gäller ju också att inte agera i affekt. Det är faktiskt väldigt viktigt. Att inte, men om man är arg, inte skriva, inte mejla när man är arg, utan låt det sjunka ner.
Nej.
Låt det gå en dag och sen svara. Det är det sämsta man kan göra, att skicka någonting eller ringa någon i effekt. Det blir inte bra. Du måste ha mer perspektiv.
Ja, men 24 timmars regeln är ganska bra. Och plus att så här, det finns ingenting som gör att du måste skicka ett meddelande.
Nej.
Om det inte handlar om men kanske liksom att någonting är i pågående konflikt, alltså så här, om det rör ens barn eller något sånt där, då kanske du ändå måste liksom ta en...
Jo, fast du kommer ingenstans om du ringer i effekten då, oavsett om det handlar om dina barn. Det måste sjunka in och man måste försöka hitta en lösning istället för att bara liksom tappa det.
Jo, men det fattar jag. Nej, men det är inte det jag menar, utan jag pratar om att man kanske måste, ibland måste man agera när konflikten pågår ändå.
Ibland måste man bara nita någon. Liksom. Så kan det vara. Men...
Ja, det måste man absolut.
Det är mer okej. Det kan man göra direkt när jag ska. Men såklart inte.
Men ska jag berätta en annan grej? Någonting som jag har svårt för, det är just det här liksom, konstellationerna i runt skola, förskola, när man hela tiden tvingas möta andra föräldrar. För jag är ganska ointresserad av att liksom ha den relationen att vi har ingenting gemensamt förutom att vi har barn på samma plats. Och det är möjligt ibland att de barnen umgås, ibland umgås de inte alls. Men just de här situationerna som sker och liksom grupperingarna som också bildas på just föräldramöten eller föräldramiddagar eller vad sånt där.
Men jag tycker helt tvärtom. Jag tycker att det är superintressant. Jag älskar det.
Är det värsta? Alltså så här, det är, jag dör. Då blir jag också så här, jag dör av tristess. Alltså jag blir så provocerad av att tvingas in i de där grupperna.
Nej,
är
det värsta? Jag tycker att det är hatat det från start. Men, då, men för det, det där kunde jag känna när jag jobbade. Alltså att man tvingas ihop på en arbetsplats med sådana som man kanske inte alls har något gemensamt med. Men ska ändå hänga mer med dem än vad man hänger med sin familj. Det gillar inte jag. Och sen tycker jag det är jätteviktigt att lära känna föräldrarna till mina barns kompisar. Och vi gick på ett dagis först. Och jag var så, jag tyckte det var så hemskt. För att man kom till det här dagiset. Alla föräldrar var först och främst väldigt stressade. Sen var de väldigt otrevliga. Ingen hälsade ens på varandra. Vilket jag tycker är så hemskt. Vad är det för en miljö för barn att växa upp i? Alltså är du en sån som inte hälsar? Det här är fruktansvärt.
Det kan vi hoppa upp och sätta dig på. Det är värst.
Ja, men vad lär du dina barn då? Det är ju hemskt. Och sen så tycker jag det var så tråkigt. Det var tråkig stämning överhuvudtaget. Och de satt sig och är så hårda och arga. Och jag vet, vi hade i och för sig varit i LA i 2 månader och kom tillbaka och tyckte att livet lekte och hade bara hängt med amerikaner som alltid är så trevliga mot barn och hälsar på barn och bjuder in barn. Barn är så mycket mer välkomna där än vad de är i Sverige. Man pratar ofta i Sverige om att barn är så välkomna, men barn är inte speciellt välkomna på offentliga platser eller restauranger eller så i Sverige. Men nu så är det verkligen en helt annan sak. Och just att alla pratar med barn. Och så kommer vi tillbaka till Sverige och men här med Lille hälsa på folk, men ingen hälsar tillbaka. Jag tycker det är sorgligt. Men då kom vi i alla fall, vi typ flög in på ett föräldramöte på det här dagiset. Och där sitter liksom gråa, trista föräldrar och bara så här, hur har ni tänkt här? Varför gör ni så här? Förstår ni inte att det är så här? Och är bara så aggressiva mot de här stackars förskolepedagogerna. Så man bara, nej, så får man inte bete sig. Och då kände jag att jag vill inte att mina barn ska umgås med era barn. För att den här attityden tycker inte jag är okej.
Men vet du vad, det är något helt annat. För det är, jag älskar ju all personal som jobbar med barnen. Det är de jag, det har jag alltid funkat 100% med. Men däremot, men ska jag säga, jag tror också kanske till viss del i vår stadsdel också där vi bor, så är det en hel del föräldrar som liksom lite tycker om att umgås runt barnen för att det passar sig.
Ja, och då, sen bytte vi till dagis där alla umgås och det alla våra vänner älskar det. Det känns så tryggt och mysigt.
Jo, men det är en helt annan sak. Men för mig, att lära känna nya människor för att våra barn ska känna varandra. Jag fixar inte det. Jag vill inte det. Men det är bara för att jag gillar inte att umgås med nya människor. Jag tycker det kräver alldeles för mycket av mig.
Och det är det bästa jag vet. Jag tycker det kräver mindre av mig. Jag tror att om jag går på middag med folk som jag inte känner, jag tycker det kan vara så befriande. På samma sätt som jag älskar att middag med gamla vänner också. Men det finns inget som ligger, alltså jag kan helt, det är en ny start på något vis. Det finns inga fördomar om mig det finns inte, ja, men man hamnar inte tillbaka i gamla roller.
Jag vet inte, jag är ju så ointresserad av vad de tycker om mig också. Jag är så här, jag har inget
Jo, men att det är intressant att man pratar ofta mer om intressanta saker tycker jag när man. Det är 2 olika saker, men jag tycker att det är underbart roligt i alla fall. Men jag kan i och för sig tänka mig att du är den där föräldern också på ett sätt. Det är så roligt med dig.
Som inte hälsar. Men ska jag också säga att vi hade ju faktiskt dagmamma de sista 2 åren.
Hälsar du på henne i alla fall? Eller?
Ja, men då var det en väldigt liten grupp. Då tyckte vi väldigt mycket om alla de som gick där. Det tyckte jag var urhärligt. Men sen när det blir liksom, jag vet inte, det är ungefär som att det blir något socialt spel att folk ska umgås rätt också. Alltså vissa föräldrar är mer rätt att umgås med. Det är lite ett socialt spel som jag inte riktigt uppmuntrar. Tycker inte så kul. Men fördelen i skolan, det var ju att alla de som var föräldrar, eller en väldigt stor del av föräldrarna i mina barns årskurser, är gamla barndomskompisar till mig. Så att det var ju väldigt praktiskt. Så behövde jag liksom inte tänka så mycket på det där. Och de nya föräldrarna behövde jag inte riktigt.
Men jag kanske är lite naiv då, för att jag tycker nästan att det är tvärtom. Att där är det barnen som styr och barnen är så himla, att det inte finns några sociala strukturer för barn. Så att jag tycker att det blir tvärtom.
För jag fick lite så här, det var några föräldrar som var, ja men det där barnet ska du umgås med för deras föräldrar är de och de.
Det är ju fruktansvärt.
Ja men det är det. Och det var det jag kanske värde mig extremt mycket mot. Jag blev helt allergisk.
Nej men det håller jag med om. Det är ju, alltså det är ju osmakligt.
De ska få spö.
Ja, de kan få ett mail i affekt. Det är helt okej. Men apropå vilka roller man har, för mig är det nog att Douglas och jag på semester, när Dag, han blir ju mer hökegänget.
Men det blir Henrik också. Alltså han kör sitt race liksom. Och så får alla andra anpassa sig. Han blir lite den, men han är också lite göte liksom. Det blir lite på. Alltså jag är ju mest Gullan bara liksom. Ja, men, det är det enda jag har konstaterat.
Men jag tycker att hökegänget, de var ju liksom coola och snygga, tänker jag. Så minns jag det.
Nej, men de är ju ligister och kör ner alla andra och skiter i allt. Ja, då.
Men jag tyckte att de ändå var lite snygga. Nej, men jag tycker att Dag blir ju... Han blir så snygg i... Alltså när vi... På semestrar överlag. Men just skidor och sommar och båtar. Då är han i sitt esse. Då tycker jag att det är så här... Mm. Det passar honom.
Men han har väldigt mycket det utseendet. Ja. Han passar väldigt bra i sportiga... Ja. Miljö.
Och han är väldigt bra på det. Liksom. Han är väldigt så här, jag känner mig trygg i hans närhet och i hans förvar här. Han får gärna ta på sig ledrollen och jag är gärna vanten. Och han blir lite så här, lite solkysst, liksom. Lite röd om kinderna. Det säger man kanske inte, men väderbiten. Lite väderbiten. Också läckert.
Men där är ju Henrik är ju också, kan båtar väldigt bra. Alltså han är ju, har ju kappseglat runt världen och varit liksom, hållit på ganska hög nivå med segling.
Ja, men det är ju hett.
Absolut, men och där är jag ju ännu värre.
Ja, alltså, det är jag med.
Jag kan ju ändå åka skidor rätt bra, helt okej i alla fall, ta mig ner överallt. Men med båtar är jag ju liksom det fullständigt citygittan. Alltså jag kan ju inte, jag kan ju knappt se fram och bak på en båt. Det är ju på riktigt så.
Men det är så roligt, för jag har ju, alltså jag är uppvuxen på sjön. Vi har ju seglat hela mitt liv, men jag är en sån typisk dotter i detta. Alltså en kompis till oss, han hade seglarkurser på Smögen. Och där var det främst då kvinnor som har vuxit upp på båtar och seglat hela deras liv men aldrig fått röra en tamp för sina föräldrar. Mm. Och då främst pappan som säger, de lär ofta sönerna men inte döttrarna. Så jag har ju mest bara hängt med och läst böcker och haft det urhärligt. Men jag har liksom inte fått ens röra rodret och inte lärt mig någonting.
Nej, men det där är lustigt, för att jag har en tjejkompis och de var tre döttrar i familjen och pappan var militär. Det var samma sak där. Han bara, sitt still i båten. Ja. Och de åkte med liksom. Så hon kan heller absolut, hon är precis som jag också, hon kan ju inte lägga till alltså, nej, ingenting. Och då hon är ändå uppvuxen på sjön.
Är det så märkligt?
Jävligt märkligt är det där. Fast för sig kan jag tänka mig, om jag nu hade kunnat det där med båtar, så hade jag nog också kunnat vara en sån som sa till mina barn, sitt still i båten. Just för att då hade jag nog blivit lite rädd att så inte plumsar i här eller liksom, ja men, skär av ett finger eller något sånt där.
Jo, samtidigt som man måste lära sig.
Jo, jag förstår det. Men,
jag ska säga till min fars försvar också att jag kanske inte visade jättestort intresse. Men det var nog att jag hela tiden, man trodde nog inte på mig och båten på något vis. Vilket är jättemotsägelsefullt, för han har alltid varit så här, nej men du klarar visst, att du kan klara vad du vill. Du kan klara allt. Mm. Vilket jag gillar jättemycket. För man vill aldrig göra sina föräldrar besviken och då klarar man det. Och man klarar ju mer än vad man tror. Men han kunde också vara så här, ja du, nu går jag ner och gör lunch. Ta rodret. Och då har jag aldrig rört rodret innan.
Ta ratten.
Ja, ta ratten och bara lös det. Och jag bara så här, får ju panik. Men man löser det ju. Om man får det ansvaret. Men det är så skönt med Dag, för jag behöver inte ta något sånt ansvar överhuvudtaget. Jag bara hänger med. Och det är urhärligt. Samtidigt som nu har man ju sig tre barn när man åker båt istället. Och det är ju fullt öst. Då är det typ skönare att stå vid rodret. Ibland.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Jag tycker också att det som är härligt just med skidor och kanske skönt också, men framförallt skidor, det är att man är ute hela tiden fastän det är vinter.
Ah,
det är man ju inte riktigt hemma. Då är man går in så fort som möjligt för att man fryser och man, liksom, man söker sig inåt. Här söker man sig utåt. Det är en otroligt skön här känsla.
Ja, men jag tycker att det, alltså, det finns inget som är så härligt som skidsemester. Och nu är det så här strålande sol. Vi har varit i år också några dagar och det har också varit strålande sol. Och det har varit så här några plusgrader. Men det är ju så mycket snö fortfarande. Och att vara i den miljön, det är nästan som att vara på stranden. Det är samma känsla, bara att man har väldigt mycket mer kläder på sig. Men det är så här, det är lika glatt och härligt. Jag kan inte förklara det, men det är så här samma ljud. Men jag har både åkt längd och utför. Och känner mig så här, jag känner mig att jag är lite tillbaka i min gamla kropp. Får på mig alla mina kläder. Känner mig starkare. Känner att jag fått lite så här färg i ansiktet igen. Bara det är så härligt. Nej, men jag känner mig stark och också känt mig så... Det svänger ju hårt här alltså. Men jag har känt mig så lycklig med familj. Och jag har verkligen haft en helt underbar påsk. Jag kan inte haft en bättre påsk. Och nu är vi då i Trysil. Och vi åkte hit på ganska sent på kvällen. Så att vi körde under natten, och det är ganska så här små vägar som man kör från Åre till Trysil. Och det var fullmåne. Och inte en enda bil. Och man åker förbi samhällen som har helt stängt ner. Väldigt vackert. Men också i rätt så här, man har ingen mottagning på telefonen. Det är lite läskigt. Och så skulle vi då till Trysil, och här där det spökar sig idag, så att du pratade om så här, ja, men hur vi kände inför det. Och vi satt och pratade om olika historier och bara så här, ja, men det var lite läskig stämning överhuvudtaget. Men där satt vi tryggt för var i bilen. Och så kommer vi hit då mitt i natten och det är helt nedsläckt och allting. Och jag var så här, vi kommer inte kunna sova någonting. Men jag har typ aldrig varit så trött. Så jag bara så här, jag orkar inte bry mig liksom. Och då var jag så här, hör du någonting? Typ jag bara, nej, jag bryr mig inte. Jag måste sova.
Låt dem komma, de där spökarna.
Ja, men det var precis så igen. Jag bara, de vill göra vad de vill. Jag har inte tid med det just nu. Men vi tänkte att, vi har några kompisar här på besök och de kom hit på middag ikväll. Så jag tänkte kanske föreslå att vi skulle köra anden i glaset. Vågar vi det?
Ja, det är skittroligt.
Men vågar vi det?
Ja, men det är klart ni vågar. Vad ska hända liksom?
Nej, men du, jag har läst så mycket hemskheter om anden i glaset alltså. Du kan ju framkalla fel andar.
Det är sant.
Ja, det här är jätte... Alltså, det är viktigt att man gör det här rätt. Annars så kan... Du får till exempel inte fråga så här, är det någon här? För då bjuder du in onda andar och goda andar. Som du kan ha jättesvårt att bli av med tydligen. Har du kört anden i glasen någon gång?
Jag minns att det här gjorde man... Alltså, jag har inte gjort det i vuxen ålder.
Nej, inte jag heller.
Men när man var yngre gjorde man ju bara för att få hångla. Liksom.
Jaha. Vadå, du hånglar med anden då, eller vadå?
Nej. Men man satt sig med så här på något kalas eller någonting. Och så. Ja, så typ skulle man hångla med den som flaskan pekar på. Sådana grejer liksom. Men inte andar.
Jag läste att du måste typ lägga fram en bibel, vilket är jättemärkligt. Och sen att du måste fråga så här, är min mormor här? Alltså att du måste fråga specifikt om specifika andar för att inte bjuda in för många. För sen måste du bli av med de här andarna som, alltså folk tvingas typ flytta från sina hem för att de har bjudit in onda andar i huset.
Okej. Okay. Ja, nej, det känns ju jävligt onödigt faktiskt. Så skit. Fråga efter rätt snubbe nu.
Ja, och nu har vi inte varit här. Eller vi har inte varit här så länge. Vi har knappt varit hemma. Vi ska se om vi kan ha några spännande spökhistorier. Det känns ändå bra. Eller förstår du? Det känns ändå lite tryggt.
Det är positiv energi.
Ja, men faktiskt. Det är ändå positiva energier.
Det var ganska lustigt. Jag var tittade på ett hus för massa år sedan. Och jag är också så här, när jag kommer in i en bostad så känner jag direkt vad det är för någonting. Alltså, om det är någon som har dött eller om det är någon som ska skilja sig. Eller alltså, dåliga, starka energier så känner jag det väldigt tydligt. Samtidigt som att om jag känner att det är positiv energi så kan jag liksom notera det också ganska snabbt. Men vi gick in i ett hus och jag kände att det här är så knasigt. Det är liksom, det är riktigt obehagligt. Det var nästan som att det drog liksom sån här moln genom rummen. Du vet, som sån här insektssvärmar av taskig energi. Mm. Och så säger Johan då, min exman, att vi går upp på övervåningen. Jag bara, alltså det är knappt jag kan gå upp på övervåningen för att det här är liksom, för kommer jag ens ta mig upp för trappan. Och sen så gick vi ut och då konstaterade jag att huset låg på en gammal kyrkogård.
Jag tror, skulle säga, vi gick upp för trappan och där låg ett lik.
Där låg ett lik, nej. Huset låg på en gammal kyrkogård och det var väl förmodligen en gammal arbetarbostad tror jag, eller någon präst. Alltså, det var inget jättetjusigt hus, men det låg liksom i anslutning till kyrkogården. Men det här låg även på mark där det tidigare var gravar som man hade då förmodligen byggt om.
Men jag skulle aldrig våga bo nära en kyrkogård ens.
Inte jag heller. För mig är det inte så. Det här känner jag av energi. Det är ingen snack.
Men det är som vi letar ju en ny bostad. Och jag kan inte köpa en våning där de som säljer för att de separerar.
Men det säger mäklare att de vill helst inte svara på den frågan.
Nej, verkligen inte. Man får ju dra ur. Oftast vill de inte svara alls, men jag bara ger mig inte förrän de svarar. Jag måste veta.
Nej, men exakt. Och mäklarna säger det, att just när det är att folk säljer för att skilja sig så är det många som inte vill köpa av den anledningen.
Ja, men det förstår jag.
Så det är inte bara du som...
Det är inte bara jag som känner det.
Men om det skulle vara någon som ett par som ska skilja sig och så ska hon flytta till Frankrike för hon har blivit ihop med David Beckham. Skulle du köpa ändå?
Då flyttar jag med.
Du fattar, då är det ändå så här, då har du en positiv så här, anledning till en skilsmässa ändå.
Ja, fast det
ska vara det då.
Ja, det ska vara det då. Det ska vara. Nej, men det ska ju inte vara så att vi slutade vara kära liksom. Det är det värsta. Eller vi bråkade bara här eller vad det nu var. Och otrohet är inte heller trevligt. Nej, det spelar ingen roll om det är David Beckham. Alltså.
Men det kan jag känna ibland om man varit ute på restaurang och ätit och det har blivit ett bråk. Liksom. Inte för att man ställer sig och skriker på restaurang, men man har haft en dålig middag. Man har kommit in på ämnen som är känsliga. Och sånt där. Då gör man inte någon supergod lust att gå tillbaka till den restaurangen.
Eller om man har varit för full.
Det är ett dåligt minne. Liksom. Ja, det är en annan sak. Nej, då vill man absolut inte gå dit. Men om man framförallt har bråk... Men det tycker jag inte är så, behöver inte vara så ångestladdat. Alltså, om någon har blivit lite berusad, det är inte hela världen. Nej. Men däremot, om man har tjafsat, det tycker jag är ångestfyllt.
Ja, men du menar för att det, inte för att du skäms inför personalen, utan mer att det är en dålig aura på restaurangen.
Ja, men exakt, det är ju inte att man, jag menar, hur många gånger har man i sitt liv bråkat på en restaurang så att det är någon som har märkt.
Nej, men det
har ju inte jag gjort i alla fall.
Det lät som att det var något vanligt förekommande.
Du har ju inte skapat en scen liksom, på en restaurang.
Nej, det har jag inte.
Jag funderar på om jag har gjort det. Jag tror att det har nog hänt någon gång.
Någon gång borde det ha hänt. Men jag kan inte heller minnas riktigt någon specifik händelse. Däremot har jag blivit arg och gått, lämnat. Men jag tror inte att någon annan runt omkring har tänkt på det.
Nej, men exakt. Det är inte att man har kastat någon tallrik i golvet eller något sånt där kaosartat. Nej, men faktiskt inte.
Nej, men jag vet att vi hade ett jättebråk en gång på en restaurang på Rörstrandsgatan. När vi höll på att renovera en lägenhet jag och Dag. Och jag hade rätt mycket att stå i. Och tog typ allt med renoveringen. Och så här. Och jag var så arg på honom. Och verkligen höjde rösten några volymknappar för mycket. Kom ihåg att han sa så här: nej, men jag ska börja hjälpa dig. Och jag bara, hjälpa mig? Det här är väl vårt gemensamma?
Med vårt hem?
Gud, det kan jag komma ihåg. Och där bara reste jag mig och typ slängde stolen och drog. Och dit gick vi faktiskt aldrig tillbaka. Helena Seger, vet du någonting om henne?
Om Zlatans fru? Ja. Eller sambo i hon, va? Jag tror inte
de
är gifta.
Nej, men det undrade jag också. De är väl inte gifta? För att de kan ju vara som jag och Dag, bara behålla våra efternamn. Men jag tror inte heller att de är gifta. Jag tror att hon ofta refereras till sambo i alla fall.
Jag tror inte att de är gifta, men jag kan också ha fel. Det jag har läst om henne i i Zlatan-boken som David Lagercrantz skrev.
Ja, du har läst den alltså?
Ja, jag läste den. Det jag förstått då är att hon var så här businesswoman. Hon drev något hotell eller...
Jag tror hon jobbade på Swedish Match också.
Jag vet bara att hon var så här business och träffade Zlatan och var väl lite äldre än vad han var.
Ja, hon är 40, hon är 47, han är 36. Coolt. Okay,
ja, verkligen. Nej, men, hon, men i övrigt så är hon ju väldigt anonym liksom. Hon var ju med, hon gjorde några reportage när hon liksom körde så här fashion, alltså om det var L eller...
Ja, men hon, precis, hon har gjort intervju för två olika L, en i L i Sverige och sen tror jag L UK eller något sånt. Där hon opponerade sig mot att hon var så här lyxfotbollsfru. För det är det sista hon vill vara till den. Hon vill bli ihågkommen som den här businesswoman som hon... var då när hon är från Malmö. Jag tror att hon också jobbade på Malmö Aviation ett tag. Och att hon jobbade också på Slakthuset, tror jag. Ett utställe, en klubb i Malmö. Men hon träffades ju tydligen... han hade parkerat lite för nära hennes bil på någon parkering i Malmö. Och hon hade gått fram till honom och bara, vad fan håller du på med? Du står för nära liksom. Och bara käftat mot honom. Det gillade han, har jag hört. Att det var så det började. Och sen började de hänga.
Och jag vet också att i den här boken så beskrevs det också att hon läxar upp Zlatan hela tiden, att så här ligger du, han hade legat och liksom bara spelat någon under en period och varit så här skitslö och inte tränat och ja, men levt osunt och så där. Hon hade bara, men din tönt liksom, rest upp och börja kämpa,
börja spela,
så, börja spela igen, börja spela andra saker. Så hon har liksom varit jäkligt uppstyrande runt honom,
det tror jag också.
I alla fall i början. Och han också försökte nog köra med henne en hel del och det gick ju så där, tror jag.
Det tror jag.
Men jag tycker det är coolt att de har bara so far hållit ihop så här länge. Det är inte ett enkelt liv att liksom...
Nej, det är nog verkligen inget rätt liv att leva och flytta runt med honom. Nu drar de väl till LA?
De drar till LA och han har ju gått ut, alltså han har ju levererat
ett sånt jävla...
håll käften match liksom.
Helt otroligt. Och såg du David Beckham som la upp bild på Zlatan? Det är coolt det.
Nej.
Nej, men han gjorde det här fantastiska målet. Jag är så oinsatt i fotboll så att jag ska inte prata om fotboll överhuvudtaget, men jag är mer intresserad av personerna bakom. Men jag har inte läst den boken, men är den bra, boken?
Den är fantastisk.
Ja, den är det.
Det är ju som en saga liksom. Zlatan är ju som en saga. Nu är jag, tycker jag, varit ganska intresserad av att följa hans karriär. Det var ganska
roligt. Jag är också intresserad av honom. Och det är få personer jag blir starstruck av. Han är en av dem.
Och anledningen till varför jag också tycker Zlatan är så fantastiskt intressant är ju, alltså det finns noll tillstymmelse till jantelag. Han är sig själv. Och det har ju du och jag pratat mycket om, hur vi gillar och liksom, vårt sätt att vara är ju lite att inte be om ursäkt för oss.
Ja.
Liksom, och sen så inte sagt att vi är Zlatan för fem år.
Vi är författarnas Zlatan. Skoja. Jag måste säga det, jag skojar. Så ingen tror att jag tror så om mig själv.
Fast det är ganska skönt att få skippa Jante. För Jante tillför inte så jättemycket om du ska ta dig framåt i din karriär. Och det är det jag tycker är så otroligt inspirerande. Och där är han ju, det slår ju aldrig fel. Liksom. När han gör det målet för LA och liksom kommer och bara levererar i USA. Och är sån där lejonet liksom. Alltså man, jag älskar det. Och han har rätt att slå sig själv på bröstet liksom. Alltså förstår du, han tar sig den rätten.
Men beskriver han relationen till henne som en, känner man kärleken till henne eller är hon en viktig person i hans liv eller vad?
Hon är en otroligt viktig person för honom. Alltså det som jag tycker framkommer i boken är att han hade inte varit den han var om inte han hade träffat henne.
Nej, det är
väldigt, väldigt tydligt.
Så hon är en stor del av hans karriär.
Ja, och han hyser en otrolig kärlek till henne och hur uppstyr hon är och hur liksom hon tar hand om allting och fixar. Och som vi sagt, det är nog inget lätt liv att hänga med i alla hans svängar och flytta så konstant som hon tvingas göra. Du måste akklimatisera två barn på nya platser hela tiden. Det är ju, det är en stor utmaning. Plus att hon ändå har lyckats, jag tror, vad jag har förstått så håller hon på och driver sin egen business vid sidan om också konstant. Så att hon, det är inte bara att hon står i skuggan av honom utan hon gör sina saker och fortsättningsvis. Fast jag tror inte hon jobbar med events och sådana saker utan hon, men hon är en del av hans business.
Jag tycker att det är coolt för man skulle ju aldrig se dem på någon så här kändisfest. De skulle ju aldrig gå på någon Bindefeldt-tillställning eller de har ju inga ambitioner att synas på det sättet. Hon vill ju inte alls, antar jag, vara den typen av person. Hon är väldigt low key.
Man ser ju inte henne gå runt i en morgonrock på ett spa som är nyöppnat.
Nej. Nej. Nej, men man ser ju inte henne i några till. Alltså, man ser ju inte henne överhuvudtaget. Man ser henne bara på paparazzi-bilder.
Vad som också sägs i boken är att han tar inget beslut utan att ha konsulterat henne.
Fint.
Rådfrågat henne. För han tycker också hon har sån grym koll, även stil. Alltså de har väl samma tycke och smak och mycket. Och då är det ju någon han litar väldigt mycket på. Så att jag tycker det verkar ascoolt. Men jag tyckte även, men nu är jag ju lite så här som du med Beckhams. Att jag tyckte de här Volvo-reklamerna de har gjort har varit väldigt fina. Just för att barnen sitter i baksätet. Så säger jag så här, det är en fin skildring av den familjen. Man har valt rätt vinkel som jag tycker är... Det hade kunnat skildrats så annorlunda egentligen. Alltså, bilden av Zlatan hade kunnat vara väldigt mycket sämre. Det här är ju fantastiskt fint.
När vi umgås ibland med några fotbollsspelare som har spelat tillsammans med Zlatan. Det är ju väldigt många som inte tycker speciellt bra om Zlatan. Dels kan det ju vara en viss avundsjuka, men jag tror faktiskt inte att det är det. För att han är ju inte bara en bra förebild. Han har gjort ganska mycket... Han gör ju väldigt många uttalanden som inte är speciellt PK heller. Och får, vilket ju många tar efter. Och det blir en ganska tråkig stämning till den. Och han har ju inte heller varit...
Det tror jag.
Varit jätte... Alltså jag har sagt... Jag som inte kan fotboll, jag borde inte sitta och snacka om det här överhuvudtaget. Men det gör jag det i alla fall. Men jag tror att det är bra att han inte är med i landslaget. För att jag tror inte han är en teamplayer. Jag tror han kör sitt race. Hans team är Helena, typ.
Ja, exakt. Han är team Helena. Och han ska ju inte vara med i ett lag. Det är ju inte han som passar, liksom. Nej. Det är inte... Han passar inte till andra, utan han gör mål själv när det finns läge för honom. Och han hade ju dessutom på en av hans första större matcher så hade han ju bland annat själv tagit en straff. Alltså han sköt straffbollen fastän det inte var han som skulle göra det. Han sket i att träna, så han tog bollen och sköt och gjorde lyckligtvis mål den gången. Men det är också en så här... Han ber inte om ursäkt för sig, utan han bara kör sitt race.
Nej, och det älskar jag. Alltså, man ska inte be om ursäkt för sig. Och jag älskar att han är en förebild att du kan bli vad du vill. Bara du kämpar riktigt jävla hårt för det.
Ja, för han är ju den sagan. Liksom.
Ja, han är ju den sagan och det är en fantastisk saga. Men man måste ändå ha respekt för medmänniskor och man måste ändå bete sig civiliserat. Så är det faktiskt. Tänk om alla skulle vara Zlatans. Det skulle bli katastrof.
Nej, men det går ju inte. Så det är klart att han är one of a kind. Liksom. Men det är också, jag kan däremot förstå hans attityd gentemot sportjournalister. Deras retorik är fan så mycket sämre än vad till och med kändisjournalistikens retorik är.
Håller med.
Alltså de är såna asgamar många gånger, sportjournalisterna. De skriver så fruktansvärt elakt och lite korkat också. Det är så här, många gånger jag har ju svårt att respektera när sitter en tjock gubbe och kommenterar sport. Man känner att du har aldrig utövat sport i hela ditt liv och ändå sitter du här som expert.
Säg inte det. Det kan man visst du. Han kanske är sjuk eller någonting. Så ska man inte säga faktiskt.
Nej, men många av dem där är inte... De är inte heller PK.
Nej, men vadå? Det är väl liksom... Det är väl som recensenter som recenserar böcker som aldrig skrivit en bok heller själva.
Jag vet. Men jag blir lite extra provocerad. Just sportjournalisterna, de är onödigt elaka många gånger. Och det är väl det. Liksom, där förstår jag att han har också gått i taket.
Nej, men han står ju för mycket underhållning, helt klart. Men jag undrar om så här, när Helena ser honom på fotbollsplanen, blir hon så extra kär i honom då, tror du? Lite som när Dag är i sin rätta natur. Skidor och båt. Är det,
Det är det du tänker på när när Dag kommer i sin skidoverall och du bara, nu Dag, nu bokar vi ett hotellrum du och jag.
Ja, men det blir extra kär honom då. Men jag tänker att, och lika som du är gift med en artist eller vad som helst, att det måste ju vara en cool upplevelse.
Alltså jag tror inte det. Jag tror man inte det är ganska mycket vardagsmat.
Ja, det är så här en vanlig dag på jobbet typ. Gjorde du mål idag? Ja, härligt, ska vi äta pasta typ.
Men jag tänker på det här som du säger med Dag, att du gillar honom i de här liksom sportmiljöerna. Undrar om det är lite, var du en sån som också blev kär i reseledaren?
Nej, men jag kan bli kär i läkaren. Med reseledaren, eller jag vet inte. Alltså jag har inte varit på så många resor med reseledare faktiskt.
För jag hade en tjejkompis, hon blev alltid kär i reseledaren. Det slog liksom aldrig fel. Och jag bara, alltså det räcker med att en snubbe snor en sån där reseledarjacka och du går på den rollen ändå. Alltså det var ju...
Men vad är det man gillar? Ledarrollen då? Är det?
Ja, absolut. Hon bara, men gud, han är snygg. Jag bara, fast han såg inte ut... Alltså det kunde vara random snubbe. Bara han hade en reseledarjacka så blev hon helt till sig. Det är så här som, det är som polisuniformer för vissa. Liksom.
Men jag vet inte, det kan vara att jag har vuxit från det, men den typen av reseledartyp som Nalle i Sällskapsresan, att han var också så här lite snygg och hunkig och riktigt så här Casanova. den typen av reseledare, finns det idag? Alltså det var ju ett fenomen på den tiden när sällskapsresan gjordes.
Nu finns det nog inte längre.
Jag tror inte att det är lika hippt idag. Eller, men det kanske är.
Jag, alltså, han som spelar Nalle i Sällskapsresan, han heter Jan Waldekrans. Och jag känner honom. Jag hänger faktiskt lite grann ibland. Han läste in mina ljudböcker.
Ja!
De första tre med Marianne Jidoff.
Nu minns jag när vi träffade. Va? Var det han?
Det är han. Som, och vi fick ganska mycket kritik för det. För det var många som var irriterade över att det var en man som läste in Marianne Jidoffs böcker. Det är alltså inte kritik från... Alltså från journalister utan från läsare som blev så irriterade. Och jag tyckte det var ganska intressant att det var just en man. För jag tycker först har han ganska bra röst. Eller han har jättefin röst.
Ja, det kan tänka mig.
Och jag har ju också två manliga karaktärer. Alltså Torsten En och Agustin Madrid. Jag tyckte att det var en ganska rolig tweak på det. Men nej, lyssnarna ville ha en kvinna.
Men vad intressant att det är han. Och nu när du säger det så kan jag se det. Men han är väldigt mycket äldre idag. Mer sagt.
Men han är ju faktiskt fortfarande väldigt hunkig. Alltså han är lite över 60 och lång och alltid så här brunbränd.
Han osar gott självförtroende och det är ju hett i sig.
Vet du, han är en, eller typ den enda, han är nämligen uppväxt på samma gata som Björn Borg. Så de spelade tennis ihop när de var små.
Uh-huh.
Så han är en av de få som Björn Borg fortfarande spelar tennis med på regelbunden basis nu i vuxen. Alltså, så han är svinduktig på tennis, vilket gör honom.
Och spelar fotboll med Zlatan.
Nej, men han... Nej, men faktiskt, för Björn Borg tycker att alla är så kassa. Alltså, han väljer verkligen vilka han spelar med. Så att Jan är en av de få som han spelar med. Men jag har du någonsin hört en man säga att den är dålig på att åka skidor?
Ja, det har jag nog.
För annars så tycker jag, varenda kille säger alltid, ja, men alltså, jag och mina killkompisar, vi är faktiskt riktigt så här, alltså, vi kan åka skidor på riktigt. Till skillnad mot alla andra killar så är det liksom vi de som verkligen så här, på riktigt kan åka. Man bara, ja, ni är det enda killgänget som verkligen kan.
Det enda hela världen. Men jag tycker att det är så galet med alla som är uppe och hajkar och tar sig ner för klippor och ja, men, sätter sitt liv i fara när typ man har tre små barn hemma. Jag vet inte, jag har lite svårt för det där. Jag tycker att det är hur hett... Alltså hur cool... Jag är ju själv lite höjdrädd och jag skulle aldrig utsätta mig för den livsfaran överhuvudtaget. Jag förstår inte den. Det har vi pratat om tidigare. Och jag är så glad att Dag inte gör det heller. Jag är så glad för det. För att om han skulle säga, du, nu ska vi ut på och hajka. Det är typ 50% risk att jag inte kommer tillbaka. Men det är ändå värt det. Hej. Alltså, jag hade bara... Nej. Där skulle jag bli Helena Seger. Jag skulle bara aldrig i livet. Kom tillbaka.
Men jag förstår inte, för det här har blivit liksom något av en utveckling de senaste 5-6 åren skulle jag säga. Att vanliga motionärer måste utvecklas till extremsporternas mästare.
Ja.
Alltså, man måste ta extrema risker. Man måste, som du säger, klättra upp där i lavinfara, åka ner för det och det, hänga med linor över berg.
Alltså, det alla som gör det, de har inte tillräckligt god fysik för att klara av det där. Man sitter på kontor. Liksom.
Nej, de vill bara kunna skryta.
Och det låter inte speciellt trevligt heller. Nej, jag vet inte. Det är inget för mig alls. Usch.
Men man kanske tycker att det är häftigt att hela tiden göra saker extremt. Att det liksom påkallar något adrenalin.
Ja, men så måste det vara. Det måste ju vara något som triggar detta.
Nej, jag är så feg. Alltså jag vill ju inte... Jag åker aldrig utanför pisten.
Nej, inte jag heller.
Jag hamnade utanför pisten av misstag en gång. Så 2 meter. Då bara stod jag och grät och skrek. Och bara...
Ja, men jag åker inte ens... Vi åkte ju längd. Jag älskar att åka längd. Men jag hatar nedförsbackar. Alltså jag kan inte åka nedförsbackar med längdskidor. Därför var det så härligt att vi tog en typ på Åresjön som är ju helt platt. Och nu var första gången jag stod på längdskidor sedan jag... Alltså på ett år. Och det inleddes ändå med en liten backe. Alltså vi snackar kanske en meter typ ner.
en liten kulle bara. En liten gupp.
En liten kulle typ. En snödriva som hade blåst upp. Som man skulle nerför. Och jag bara, alltså jag blir som Bambi på halis. Mina knä blir helt, jag skakar i kroppen och bara säger, nej, jag kan inte åka ner. Och min pappa bara, men böj på benen. Och åk bara. Alltså, vad kan hända? Men det är
mjuk i knäna.
Det är någonting med sig. Bara, och liksom, så jag åkte runt hela den här snövallen och tog mig dit. Och kom på när jag var typ så här 19. För att jag har aldrig åkt längd när jag var liten. För det, jag tyckte det bara det var töntar som åkte längd. Nu tycker jag att det är en fantastisk naturupplevelse och superhärlig motion. Men så jag åkte aldrig det när jag var liten. Så jag lärde mig inte det som barn, vilket man borde göra. Men så att när jag var typ så här 19 när jag var ute och åkte längd så... Så kom det till en nedförsbacke. Och jag stod där och jag typ började nästan gråta, för jag var ute själv också när jag hade... Och ringer min mamma som typ sitter i en taxi i Stockholm och bara, vad ska jag göra? Hon bara, driver du med mig nu? Vad kan jag göra? Jag sitter i en taxi i Stockholm och det, han bara, lös det. Hon bara, men ta av dig skidorna då. Och jag bara, smart. Så tog jag av mig skidorna.
Ja, smart.
Det gör jag fortfarande. Alltså när det är en lång nedförsbacke. Jag bara, av med skidorna och går. För jag kan inte hantera det.
Nej.
Och så, till och med så rädd är jag för att något ska hända. Att jag inte ens åker nedförsbacke som är en meter lång.
Jag tycker att det är bra. Hellre lite feg och komma ner hel och ren. Det är trevligare tycker jag.
Ja, jag tycker det också. Och ha lite lång lunch istället. Men vi finns ju på Instagram, Mikaela Blay och Denise Rudberg. Och sen kan man även faktiskt mejla oss nu. För nu har vi gjort betat oss ner på to-do-listan. Och vi har en mejl som är contact@blurstories.se. Och det vore så roligt om det är någon som har gjort anden i glaset på länge. Om de kan mejla oss och berätta om vad som hände. Det tycker jag vore så spännande att höra.
Men, och jag vill gärna veta om de fick hångla också.
Fick ni hångla? Eller kom...
fick ni hångla? Kom en ond mördare efter er?
Liksom, hur blev ni av med andarna sen? Och hur farligt är det egentligen? Vi vill höra alla era historier om anden i glaset. Så mejla oss på contact@blurstories.se.
Och du, jag måste avsluta med ett litet tips som jag blir helt... Vi, i och med att vi då faktiskt är sponsrade av det här serumet Bioeffekt. Vet du vad det är helt sjuka? Både jag och min son brände oss lite första dagen. Så vi drog in, jag bara smeta in hans ansikte med bioeffekten och samma för mig själv. Och bara vaknar upp och det är goners.
Är det
sant? Läkte hela ansiktet över
natten.
Ja, men
det kan jag tänka mig, för det ska ju vara läkande.
Ja, men i och med att man säger att det ska ha samma effekt som bröstmjölk, så jag är väldigt glad att jag slapp smeta in min 16-åriga son med bröstmjölk i ansiktet. Det tyckte jag hade känts... Det hade inte känts lämpligt faktiskt. Men fantastiskt, det här bioeffekt serumet, alltså det har verkligen läkande effekter. Jag kan inte nog sluta älta detta.
Men jag känner mig också, jag mår så bra när jag smörjer in bioeffekt. Alltså jag, för mig är det ångestbefriande.
Ja, det är det också, vad fint. Ja, men, du, skit i terapi. Köp ett serum. Men du, vi hörs sen. Puss, puss.
Hej. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty. When our hearts get broke, too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together. Show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. On those past days, I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And
And every once in a while, I start texting. Write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are. And that we are not alone when we're walking in the dark.
Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.